Tjena, det är Sebastian Andersson här. Du lyssnar på Genuin Läderkula.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Genuin Läderkula. Det 20:e i ordningen, lite av ett jubileum. Jag kan även meddela att det är jag som är Sebastian Persson, om ni inte redan känner igen min röst vid det här laget. Ludvig Billengren på min högra sida.
Stämmer mycket väl. Man mår ju bra av det här 20-årsjubileumet, tänkte jag säga. Men 20-avsnittsjubileumet blir det ju. Det känns ju någonstans som en milstolpe och snart uppe på en kvarts hundradel. Och det känns ju ännu bättre. Och givetvis på min högra sida, Johan Björk.
Yes, jag sitter här.
Skönt att du är tillbaka.
Ja, jo, men det känns bra. Jag tycker det är kul att vi firar med Coca-Cola. Det är genuint.
Ja, lite produktplacering nästan. Mm. Men det kan vara värt. Oh, en markering till lyssnarna.
Men vi får väl säga att den riktiga kickoffen för att vi kickar off att vi har dragit 20 avsnitt kommer väl bli en Bajen-podd antar jag, där vi kommer basha på rejält.
Ja, det kan ni... Det kan ni hoppa upp och sätta er på, som man brukar säga.
Precis, men skiten lämnar vi åt Bajen-fansen, va?
Ja, det gör vi.
Ja.
Vi kan även berätta att om ni tycker att vi låter lite stressade så är vi faktiskt lite stressade.
Vi är ohyggligt jävla stressade.
Om man, igen.
Man är ju inte van vid att inkräktare ska komma in i vår studio, men så är fallet idag.
Ja. Ibland så får man liksom acceptera att det är andra som vill vara en del av Genuin Läderkula-koncernen. Som är ett stort mediebolag i medieetern. Och det finns ju sådana som vill plagiera det här konceptet. Och det är väl lite det vi har råkat ut för idag. Så att ja, det blir lite hattigt och lustigt det här avsnittet.
Vi får helt enkelt snabba på hela processen. Lite som chippen på sin vänster- och högerkant där.
Ja.
Både snabb och... dribblingsglad, så att säga.
Och snygg.
Ja, det är man. Men vad ska vi snacka om idag då?
Ja, vi har ju ett gediget avsnitt i vanlig ordning. Vi pratar om veckans svenska fotboll då, bland annat Skånederbyt där MFF segrade trots alla skadebekymmer. Sen har vi ju plastlaget nummer ett, Ellos Borås Elfsborg, som spelade mot Gnaget, och det blir 2-2 där efter att Gnaget hade tappat 2-0, om jag inte missminner mig. Sen har vi även Peking emot Djurgården, där Norrköping tappade i guldstriden. Även om...
Det var någon Kalle Holmberg som gjorde mål, va?
Ja, någon Kalle Holmberg gjorde mål.
Sveriges ovanligaste namn.
Ja. Sen så är det ju givetvis så att vi kommer ju prata lite landslagstrupp också med Sveriges näst bästa anfallare just nu som är med i truppen igen, Ola Toivonen. Och Sam Larsson har kommit in på en liten jokerplats. Sen har vi en torsdags tillbakablick som faktiskt har anknytit till en kommun i Stockholm. Sen har vi en liberal punkt där vi kommer att prata videogranskning, så att det är många punkter som ska avhandlas.
Värdigt ett 20-pods eller 20-avsnitts jubileum till och med.
Ja, får man väl säga.
Tack.
Tack.
Tack. Veckans svenska fotboll, och vi börjar som Ludde berättade i innehållsförteckningen med Skånederbyt som utspelade sig på Swedbank Stadion i Malmö, där Malmö till slut gick segrande med 2-0 trots stora ommöbleringar i laget efter alla dessa skador som drabbade den numera serieledande klubben. Starkt ändå att vinna.
Ja, det är det ju absolut. Det var ju många glaskroppar i MFF där. Det var ju både Rosenberg och Kristiansen gick ut i första halvlek där. Så att, men samtidigt ersättarna som kom in, bland annat Spanberg där som kom in, så ser ruskigt lovande ut. Gjorde ju jättebra, gjorde ju till och med mål. Hotade djupled, någonting som Malmö har saknat. Så att visserligen, det kanske inte var de namnkunnigaste avbytarna, men vi gjorde ett väldigt gott jobb.
Sen får man ju säga att det ryktade som att Rosenberg att skadan där, det var ju armbågen som var lite problem, att han stökade ju mycket i luftrummet där.
Ja.
Kanske har han träffat en lagkamrat på käften eller någonting, men jag vet.
Man börjar ju nästan fundera om de har börjat ratta in Villarreals matcher. Alexander Pato, en annan glasspelare. Jag vet inte. Men i vilket fall så får man ju ändå ge dem att de har ju en oerhört stark trupp. Och det spelar ingen roll ifall de har gedigna spelare redan på skadelistan som Kari Arnason och liknande. Utan då plockar man in de här talangerna som också finns i klubben. Som Matte Svanberg här i det här fallet som verkligen gick in och levererade. Och det ska ju också sägas att om jag inte minns fel så är han normalt sett in i mittfältet, men fick väl i den här matchen gå ut på ena kanten istället. Och bara det kunna anpassa sig till en ny position, men även då stå för det här fantastiska målet som det faktiskt var en väldigt, väldigt fint avslut där i mål.
Det får man ju absolut säga. Sen tycker jag som så här att Eldal Rakip som har fått hoppa in oerhört mycket i allsvenskan år. I princip inte startat någonting. Han hade alltså, jag vill nog påstå att han hade kunnat gå in i vilket allsvensk lag förutom Malmö och AIK som startspelare. För så pass bra är han alltså. Det är en riktig kvalitetsinhoppare. Eller kvalitetsspelare är det, men nu är jag inhoppare så.
Ja men verkligen, det är lite synd att han hamnat lite i kläm där. Han hade ju behövt ännu fler matcher från start. Och det är som du säger, det hade han ju troligtvis fått till nästan vilken annan klubb som helst. Men nu spelar han i Malmö och han vill ju säkerligen stanna där. Det är ju en Malmöpåg som har sitt umgänge där och familj och liknande. Och troligtvis så ger ju den tryggheten honom något extra. Man har ju sett andra MFF-talanger som lånats ut i likhet med Johan Hammar som numera är i ÖIS och Amin Azari. Och det har ju inte blivit någonting utav dem. Utan det kanske är smart. Svanberg ryktades ju också att han skulle lånas ut men han stannade. Och han verkar ju få lite utväxling nu för det. Så att det kan vara ett smart drag ändå även om man kanske inte får överdrivet mycket speltid till en början.
Men kan inte det upplevas lite trist nästan att han kanske spelar mer för tryggheten än att han testar på att lufta vingarna någon annanstans? För det är ändå speltid, det kan ju vara rätt bra om man vill utöka sin karriär.
Ja, det är såklart olika om man mår bra utav det. Som Pavel Sibicka har ju visat sig att det var ju ett jäkla succédrag att låna ut honom till J Södra.
Men han får ju speltid.
Ja, precis. Och det hade väl varit samma. Det är ju samma Amin Azari. Jag har varit utlånad mycket. Men där har vi en spelare som fått speltid men inte utvecklat. Så kanske hade det varit smartare. Men å andra sidan så utvecklas han ju en miljö här. Och får ändå hyggligt mycket speltid med tanke på skador och liknande.
Mm.
Men visst, det är ett svårt val. Och tiden får väl utvisa om han gör rätt i att stanna istället för att bli utlånad. Kanske blir han utlånad nästa säsong.
Mycket möjligt är det ju. Samtidigt blir väl Malmö av några spelare till nästa säsong är högst troligt. Jag har svårt att se att jag tror att en sån som Oskar Lewicki skulle till exempel behöva ett miljöombyte för att han spelar med en yllefilt på axlarna alltså. Han ser ju fruktansvärt obekväm ut. Han gör ju det defensiva spelet bra, men alltså offensivt då är det nästan som varje gång han får bollen till sig som man blir rädd för det.
Där måste vi också gå in på den mycket det var ju en rolig betygssatsning som kommer inte ihåg vilka det var, men det var någon tidning där närorten som gav han en femma för den här matchen.
Ja, alltså jag tyckte att han var bra, men jag tyckte inte att han var särskilt bra i det offensiva spelet. Han var ju ruskigt bra offensivt. Eller defensivt.
Det var en skillnad på sen i Aftonbladet tror jag som gav han en tvåa.
Ja, jo men han var ju godkänd. Han var ju okej.
Men det är lite hur man kan se på det. Lite är det här att hemmasupportrarna eller hemmasidorna vill som sätta ett högre betyg på vad spelaren egentligen levererar.
Jag vet att Sydsvenskan som bevakar MFF kanske allra mest utav alla tidningar, de har ju varit ganska hårda mot honom också, men å andra sidan så kanske det beror på vem. Jag kan tänka mig själv liksom, som jag har jobbat på Hallandsposten då i somras till exempel, att är det då en hemmason, en spelare som har gått genom alla led i klubben, då vill man ju gärna sätta ett lite högre betyg. Så det kan ju vara liknande att det är någon Malmöpåg på Sydsvenskan som vill sätta högt på honom också, just för att han har känslor för spelaren, killen eller vilken liksom. Så att det är mycket möjligt. Men om man ser till mittfältsbrorsan här, Anders Christiansen. Han blir borta nu mot Häcken och troligtvis även mot Norrköping. Enligt Per Herbertsson där, läkaren i MFF. Hur stort blir det tappet?
Jätteavbräck, faktiskt. Men det är ju det. Men samtidigt, han har ju varit en vital för det här laget. Han är ju väldigt bra box-to-box-spelare. Det såg man inte minst sist med det. Men det målet han gjorde mot Helsingborg, vilket var ett bra anfall. Sen så går det ju att diskutera Helsingborgs tillbakaspring. Eller retiration, som det heter på fotbollsspråk. Men nej, det blir ju ett avbräck, men samtidigt det blir väl förmodligen, ja, vad kan det bli, Rakip som går in. Bra spelare, men det är ju inte alls samma typ av spelare. Det är ju en offensiv pjäs som inte är lika bra defensivt. Så att, och till exempel mot Norrköping och Häcken kan det behövas kanske mer defensivt än vad det behövs offensivt.
Men mot skräckmotståndaren Häcken, som det faktiskt blivit efter många förluster på Hisingen.
Hisingen?
Ja, eller Hisingen. Vad ni vill. Men då kanske det blir extra tungt med tanke på att då behöver man ju de här spetsspelarna. Särskilt med tanke på att det är en trygghet i att man har en Anders Christiansen som har varit väldigt, väldigt bra under i princip hela säsongen. Och att man har den killen i omklädningsrummet på planen förstås. Bara en sån sak kan ju vara betydelsefullt i den typen av match.
Jo, så är det ju. Och det är ju ganska många avbräck nu. Jag vet inte hur det är till med Rasmus Bengtsson om han är borta eller inte.
Det snackades väl om att han skulle fortsätta gå lite på sprutor. För de ville ju förlänga så att de kan operera efter säsongen istället. Just för att han blir ju viktig att behålla. Nu leder ju MFF också. Men tror ni just den här skadan av Christiansen kan oroa just för att man skulle tappa det här greppet?
Ja.
Jag tror nog inte det. Malmö har så sån rutinerad trupp, så jag har svårt att se att de ska stå och falla med en spelare faktiskt.
Nej. Men jag har tänkt på det med Rasmus Bengtsson. En som faktiskt har gjort det bra som mittback, som har varit lite oväntat, det är ju Berang Safari, som faktiskt har varit oerhört solid i den rollen. Men det finns ju ett problem då, det är väl man spelar som vänsterback, och Jotun och Paconata kanske inte är de allra vassaste korten.
Bra backup till Arnason som
också är skadad, har jag glömt säga.
Precis, och även Ikrem, men Ikrem ska låta tillbaka nu snart, om inte redan mot Tecken, om jag läst rätt. Enligt de rapporterna.
Oavsett alla skador kan vi väl säga, eller konstatera, att slutspurten på den här allsvenskan blir ju väldigt intressant.
Den blir ju väldigt intressant, och den blir ännu mer intressant nu när Norrköping tappar poäng senast hemma.
Mm. Mot Djurgården, ja, som levererar ett riktigt samma spel. 2002 var det senaste jag såg det.
Ja, herregud.
Det var ett tag sedan. Nej, men det var ju väl kul att slå dem på näbben. 3-1. Där Eriksson fortsätter att leverera och visa att han är Djurgårdens bästa spelare. Vi har en El Kabir som jag tycker är väldigt, väldigt bra på kanten. Kanske att han håller i bollen lite för mycket, men han är väldigt viktig. Han kommer runt väldigt enkelt faktiskt på sina sidor och lägger in den in i box där vi har två spelare som faktiskt är relativt bra på huvudet. Sen så match, alltså det, jag hade ju hellre velat se det här, den här prestationen mot ett AIK.
Ja, men samtidigt ska man säga som så här, de åker alltså och spelar mot serieledaren borta, och det är rättvist att de vinner.
Mm.
Det var ju trots allt, det var ju trots allt Djurgårdens match. Det var inte så att de fick in tre mål på bara, ja, tur, om man nu tror på det. Utan det var ju faktiskt att de åkte dit och gjorde en riktigt, riktigt bra insats.
Så var det ju också mot Malmö hemma där, matchen innan AIK. Vilket gör att man blir lite för, alltså, varför kan vi inte spela så här bra mot ett AIK? Varför måste vi vika ner oss i varje jävla derby? Det blir liksom så här,
lillebror.
Ja.
Det blir ju tydligare på något sätt att man har problem i derbyna. Men nu, jag har läst lite att det finns ju många som hellre skulle sett en derbyvinst än mot Malmö och Norrköping.
Speciellt när vi spelar ju inte för någonting. Ja, visst, vi är rätt nära ändå kvalplats. Men ändå, jag hade hellre tagit 3 poäng mot AIK.
Men att sluta före Bayern i tabellen, betyder det någonting?
Jag skulle säga att vi vinner mot Bayern, och på det viset så kommer vi sluta högre upp. Det är ju klart, det skulle vara skönt, men vinner vi inget derby och ändå kommer före Bayern, det betyder ju ingenting. Det är liksom, då är det en pissig säsong, det är det.
Om vi tittar lite på PP då, Peking-perspektivet. De är inte längre i serieledning, men å andra sidan har de fått tillbaka en Kalle Holmberg som vi tycker så mycket om. Från, han har varit lite småkrasslig, missat 2 matcher där, men hoppar in och gjorde mål nu igen. Är det ett svaghetstecken att Norrköping förlorar den här matchen för de resterande matcherna? Eller tror ni att de kan vända på det här direkt?
Tror givetvis att de kan vända, och framförallt när de nu har fått tillbaka Holmberg då. Det är ju det, just att visserligen Eliasson har ju varit bra i den rollen han har haft, men samtidigt David Moberg Karlssons insatser går väl att diskutera. Alltså, han gör ju alltid ett bra jobb, men det är ju ingen man vinner en liga med, man säger så. Då är det bättre att flytta ut Eliasson på kanten igen och kasta in Kalle. Ja, men han är ju i en ruskig form nu, Holmberg.
Mm. Det kan man lugnt säga. Han har ju verkligen fått att fungera, som ni hörde för någon podd sen när vi intervjuade Kalle Holmberg, förstås.
Men man kan ju säga att han, det är ett annat, alltså han lyser ju upp med en annan liksom närvaro. Det kan man ju verkligen säga att det är ju efter intervjun att han har liksom fått tagit finrum igen i lärarkulan.
Det är ju verkligen en karaktär. Han kämpar och han sliter. Alltså, ja. Och han skapar ju ganska mycket. Han var ju nära på att nästan kunna göra en ytterligare ett mål mot Djurgården, helt enkelt. Så att han är ju i en kanonform just nu, och en Kalle Holmberg form, det vet man inte hur långt det kan.
Nej. Kanske är det den belgiska ölen Peroni som
just det,
till den spelaren är.
Ja.
Men skämt åsido, jag tror inte det här kommer, visst det är ju ett poängtapp de gör, som ett väldigt viktigt poängtapp, men jag tror inte det säger så mycket om vart Norrköping egentligen ligger spelmässigt. Jag tror att de nästa match kommer visa att de är där uppe och krigar mot guldet.
Ja, det blir ju väldigt intressant, för då möter de ju ett AIK som visserligen tappat greppet lite om liksom att hänga på guldstriden, men ändå likväl ett AIK som aldrig tappar hoppet, som någonstans alltid inombords är med i en guldstrid. Och med den Obasi form i AIK så blir det ju en väldigt tuff match liksom att komma på rätt spår igen.
Jo, så är det. Sen tycker jag att man måste prata om att Olunga, han har snart gjort 10 mål alltså.
På en höst där han egentligen spelat, ja egentligen bara spelat, för att han hade ju en vår där, men då var han ju i princip bara inhoppare och hade ju knappt lärt sig skjuta, så att det ju...
Ja, men han kan ju inte skjuta, det var ju likadant mot Norrköping. Alltså det målet han gör, det är ju inte direkt så att det är en strut, det är ju inte som André Schürrles mål mot Real Madrid.
Men han underskattar inte quick release som han sitter, det är ju oväntat. Han kan ha foten, lång, alltså 3 meter bakom kroppen och vispa till den. Ja. När det väl sitter och sitter.
Det är lite av en allsvenskans Robert Lewandowski.
Ja, men han hade ju en fruktansvärt fin träff mot MFF där också. Curla in där lite bort med yttersidan.
Ja, den var ju fint. Han kanske börjar avsluta bättre, men avslutet mot Norrköping, det ska ju inte gå in igen.
Men om vi går över, vi nosade ju lite på AIK där, och de mötte ju ett Elfsborg där på bortaplan, Borås Arena. Ja, ni kan redan nu känna lukten av plast skulle jag tro. Men de hade ju 2-0 efter 2 mål av Obasi som verkligen växlat upp. Är det en succévärvning?
Givetvis är det en succévärvning. Han är ju, det är en negriansk gammal ex-landslagsspelare. Det kan ju inte bli bättre.
Ja, men han börjar ju verkligen visa klassen nu, kan jag tycka också. I de lägena där han lurar mittbackarna vid första målet när han skarvar in. Och så sedan ett väldigt precis avslut där. Så att han visar ju någonstans att han har en nivå i sig som väldigt, väldigt, väldigt få spelare i Allsvenskan har.
Exakt, i allsvenska mått så är han ju en av de bättre. Sen om man tittar på utanför Allsvenskan så kanske man förstår varför han har valt Allsvenskan just. Ja. Men absolut, han är ju, har ju visat sig vara väldigt viktig för AIK nu de senaste omgångarna.
Sen kan jag tycka det är lite sorgligt egentligen att de tappar det här AIK, just för att det hade ju varit häftigt att ha en tremannastrid om guldet. Men nu känns det ju som att de är lite, lite för långt efter. Visserligen vinner de nu mot Norrköping och Malmö skulle förlora mot Häcken, vilket är fullt möjligt. Då är de ju genast igång igen. Men å andra sidan så är det ju rätt många poäng att ta igen på 2 lag som varit fruktansvärt formstarka.
Men på tal om den matchen måste man ju säga att årets flopplag måste ju vara Elfsborg. De har ju verkligen blandat högt med lågt och brett och snett. Alltså, de har ju ett ganska hyfsat spelarmaterial. Och de kan liksom spela, de kan ju till och med vinna mot ett AIK. Men sen ska de åka och spela typ 0-1 mot Gävle hemma. Alltså de är fruktansvärt ojämna.
Men det är ju pinsamt. Jag satte dem ju rätt högt upp i ligan. För jag tänkte att Andreas, alltså efter att de tappade tacko där, att men det kommer inte göra så mycket. Jag tror ändå att, som du sa, de har ändå en tillräckligt bra spelartrupp. Men de har ju verkligen visat sig vara ja, mindre, ja, alltså mindre prestationer än vad Djurgården har gjort den här säsongen, och då är det fan.
Men det känns lite som att de har lite ojämna spelare i truppen också. Jag menar, man kan ju inte förlita sig på att en Simon Lundevall presterar på topp över en hel säsong.
Som har varit ruskigt bra det senaste.
Ja, han har ju varit det, och visserligen har man fått in en Daniel Gustafsson som också har en väldigt, väldigt hög topp. Men också väldigt, väldigt låga dalar. Och detsamma gäller väl Prodell, som kan vara briljant i vissa matcher, men sen kan han ju vara helt osynlig. Han har ju det klassiska målskyttesyndromet där, liksom att antingen är man med och målar eller så är man inte aktiv alls.
Pertan då?
Ja, Perfrick Supersabben som vi intervjuade förra veckan. Han kom in och gjorde mål också, lite GLK-effekten vi pratade om tidigare.
Ja, nej, men det är ju, det är en stor och tung anfall. Nej, men som sagt, Elfsborg, ryck upp ert nästa säsong om ni ska nå och göra med det här, för att jag tror mest att alla har varit att spela på plastgräs, vilket är jävligt plastigt.
Ja, för de har ju haft svårt på gräs. Det har ju visat sig att Elfsborg alltid varit starka hemma, men haft svårt så fort de kommit utanför. Jag menar, förra året så förlorade de ju till och med på Örjans vall, och HBK tog ju faktiskt inte många segrar då. Jag kommer ihåg att det var Karikari som gjorde en balja där, så att bara det är ju någonting.
Men där kanske man kan säga någonting i att tappet med Taco var faktiskt att de hade ingen ledare som kunde prestera på gräsplanerna. De hade ingen...
Nej.
De hade inte den där kämpen som han ändå har varit i mitten där. Liksom, oavsett om man kanske inte såg han så mycket varje match, så sprang han i alla fall med sina små 10 cm steg. Han tar inte långa steg när han springer på, men han fanns ändå i mitten där. Och, ja.
Det gjorde ju en del, och så fick man ju faktiskt ordna upp ett helt nytt försvar, vilket tog tid för Haglund att ordna där med Jürgen Horn och Jocke Nilsson och Randrup skulle in, och ingen av dem har väl presterat egentligen på någon jättehög allsvensk nivå under säsongen. Det har väl inte varit i varje fall en guldnivå i de spelarna. Och det var ju tunga tapp, som du säger, Anders Svensson, men även Samuel Sebastian Holmén till och med, som gick till ryska ligan där. Så det gör väl en del, skulle jag tro.
Jo, men när man tänker på plast så tänker man ju på Östersund. Det här IFK Göteborg var där och gjorde en fin insats. 0-2-seger.
De gjorde sitt, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Och Alborg var bra. Det var ju roligt, för att han har inte varit briljant den här säsongen. Men mot Östersund var han briljant. Men det jag tänkte komma in på, det var ju att Sebastian Eriksson gick ut skadad. Och journalisten Mikael Wagner, om jag inte missminner mig, skulle ställa några frågor, och det enda han säger: nu får ni som ni vill, jag är skadad. Och går därifrån.
Jag tycker det är lite gnällspik egentligen. Och då, nu får ni som ni vill. Visserligen har han fått kritik, men med all rätt, för att han har ju inte gjort någon kanonsäsong på något sätt, Sebban, med tanke på vad man vet vad han har haft i sig en gång. Sedan är frågan om han någonsin kommer in upp till den nivån igen, med tanke på svåra korsbandsskador och liknande.
Jag tror egentligen att det hade sin grund i att han blev utbuad av de egna supportrarna, som faktiskt önskade att han var skadad. Men samtidigt, det är ju faktiskt fruktansvärt larvigt att bua ut sin egen spelare på det sättet. Mm. För om du tittar på vad det finns för andra alternativ bakom Sebastian Eriksson, som ändå har varit bättre och bättre än så, men han börjar ju urusligt, men har blivit något bättre, och jämför med vad man har som andra alternativ, Tom Pettersson visserligen, men Saba Larsson,
jag för fan två gananer.
nej, skärp er i Göteborg-lägret, supportsektion. Bua inte ut Sebban. Visserligen har han inte varit bra, och jag tror att han är högst medveten om det, men bua inte ut honom. Sen är det ju lite gnälligt givetvis, men jag tror att allting har väl egentligen sin grund i att han det här utspelet han hade på Instagram, när det kastades in en banger faktiskt, och helt enkelt fått supportrarna lite emot sig, för annars är det en spelare som alltid kämpar och så vidare.
Men det kan jag hålla med om, det där för Stockholmsklubbarna i sig, kan man väl, de är ju väldigt bra på att heja fram sitt lag, men de är ju också bra på att lägga fram lite kritik, och ibland blir det ju faktiskt riktat mot en spelare. Jag köper fullständigt i att man kan kasta kritik mot en hel klubb, men när man gör det mot en spelare, det kan jag tycka är lite...
Ja, jo, exakt, för att det kan vara för att väcka laget. Men nog om det. IFK Göteborg spelar mot Östersund. Östersund blir av med en poäng här. efter ett ändrat matchresultat mot Jönköping Södra. Vad tycker vi i den här podden om att man ändrar matchresultat på det sättet?
Jag kan väl säga att just den matchen är ju klockrent, för där är det uppenbart att det inte var en som var från Jönköping Södra som höll på dem, utan där var det ju verkligen för att förstöra matchen. Sen kan jag tycka det är fel att man då inte tittar på Göteborg i Malmö, där det är lite 90-tal att tänka att en person på läktaren ska kunna förstöra för en hel klubb.
Jag kan bara hålla med. Jag är emot allt typ. Det spelar ingen roll om matchen avbryts. Jag tycker inte något lag ska tilldömas, för att då är ju supportrarna aktivt påverkat resultatet. Jag menar, det är trots allt fotbollsspelarna och tränarna som inblandar det här, och det är ju där det alltid ska avgöras. Sedan blir det ju kostnader och liknande, och det är ju självklart sorgligt, men då kanske man får ordna upp det på ett annat sätt, så att möjligtvis säga att det är väldigt tydligt att det är en Göteborgssupporter som springer in på planen, som i det här fallet Roselli Olsson.
Ja,
precis. Och då kanske de får stå för MFFs natt på hotell eller liknande, men att man löser det på något sätt, men inte att det ska bli en skrivbordsseger, för då är det ju någon annan som påverkar resultatet än så som det bör påverkas.
Sen så är det är lite, jag menar, Veronica Maggio skulle ju inte bli anlastad ansvar för att någon våldtar i publikhavet som är där och lyssnar på henne. Det är liksom, det är befängt för fan.
Det är befängt.
Verkligen.
Nej, och det var ju viktiga poäng i bottenstriden, så det var ju liksom ingen dussinseger de fick, utan nu ökar ju avståndet till Helsingborg där som ligger på den sista kvalplatsen, om jag inte missar. Och det är ju, om det är 7 poäng eller 6 poäng eller så där, och för bottenlagen är det är väldigt mycket.
Med 5 matcher kvar så är det väldigt mycket.
Ska vi nämna, innan vi avrundar veckans svenska fotboll, något kort om det andra derbyt vi hade helgen. Vi var ju faktiskt Jönköping Södra, Kalmar FF. Vi kanske inte ska skratta åt det, men...
Det är en match också.
Ja. Men man gillar ju derbyn, och Kalmar vann till slut.
Känslor, 25 minuter, vad hände då? Daryl Smiley, rött kort.
Oh.
Hans andra för året. Man kan ju tycka att det är ganska märkliga situationer han har tagit rött kort i. Det första röda kortet, det fick han sitt andra gula för filmning. Och det här gula fick han på mitt plan. Där han skulle vara en 50-50 situation, och han träffar dobban på foten. Kalmar vinner, hans gamla klubb vinner med 1-0. Ganska rättvist ändå.
Ja, Kalmar är ju bra när man har Ismael och Rasmussen på innermittfältet. Och låter man dem komparera ihop, det är ju, jag tror det var Laul som slog fast att det var allsvenskans bästa innermittfält, vilket jag nog inte tycker med tanke på Ado och Christiansen i MFF. Men visst, när de spelar ihop så är ju Kalmar FF ett starkt lag, även om positionerna runt omkring kanske inte är på absolut toppnivå.
Jonathan Ring!
Ja, precis. Men det är ju en typisk sån spelare. Han var ju lovande förra säsongen och gjorde ett antal assist den våren, om jag inte minns helt fel. Och har levererat lite emellanåt. Så att där har de ju sparkapital också. Och även Hallberg till exempel. Så det finns ju spelare där som kan göra det. Men Kalmar behöver väl något år till innan de här lite yngre spelarna också kan slå igenom. Eller en Jonathan Ring, kanske en late bloomer, slår igenom på allvar.
Räkna in det. De blir av med Antonsson också, ska vi ju tillägga. Med de orden kanske vi ska avsluta veckans svenska fotboll och gå på
fotbollsnyheter. Fotbollsnyheter. Och vi börjar med Jan Anderssons landslagsuttagning från igår tisdag. Vi spelar ju in en onsdagpodden den här veckan. Och det var ett par bitar. Toivonen kommer in, även Sam Larsson. Är det rätt eller fel?
Ja, jag tycker ju att det är rätt. Ola Toivonen, Sveriges just nu näst bästa anfallare i landslaget. Det blir lite fel, för givetvis är Zlatan bäst och Marcus Berg 2. Sen tycker jag att Toivonen är 3. Efter den den starten han har fått i Toulouse, som bland annat har inneburit skapade straffar och ja, alltså han har varit inblandad i straffsituationer i offensivt straffområde och även gjort mål, så jag tycker att det är ganska självklart att han kommer in. Sam Larsson, uttagen i veckans lag i Holland, också ganska given tycker jag, om man står för en sån prestation, samtidigt som jag tyckte att det fanns några diskutabla ämnen i förra truppen som kanske inte var lika bra. Jag tycker fortfarande det finns spelare i den här truppen som kanske inte borde vara med.
Jag tycker det är intressant det där hur man rangordnar anfallarna. Att som du sa, givetvis är det ju, har det ju varit Zlatan först, sen Berg, Toivonen går väl hand i hand. Men folk som blir lite upprörda på att Toivonen ändå går in som en 2-3 nu i Sveriges landslag, för jag tycker, och som håller Gudetti högre än Toivonen, det tycker jag, det är jättekonstigt.
Det är fel.
Alltså, jag gillar Gudetti, men han har inte presterat någonting.
Det fel kan jag ju egentligen inte säga, för alla får ju ha åsikter, men samtidigt, han gör ju inga mål, Gudetti. Det är ju som om, alltså han har ingen speed. Ola Toivonen har inte så mycket speed. Men samtidigt ska man veta att Marcus Berg, Ola Toivonen i U21 i EM 2009 presterar väldigt bra ihop.
De funkar riktigt bra ihop.
Ja. Och de känner ju varandra sedan gammalt, och de har ju hängt ihop det här FIFA-gänget, Wernbloom, Berg, Toivonen, liksom det. Det finns ju en känsla däremellan. De spelade ihop i PSV, ska man komma ihåg, även om det bara var under en säsong där ihop också, så de kan ju varandra på planen. Och helt rätt också, för han har ju fått ett lyft nu i Toulouse, och han har ju ett bra facit där, så att det är klart att han ska in istället för Emre Kujovic, som suttit mer på avbytarbänken och läktaren än vad han har spelat hittills i Belgien. Så att...
Tycker du även att en sån som Totte Nyman har ju inte spelat jättemycket i sitt Eintracht Braunschweig. Ska han verkligen vara med? Isak Kiese Thelin kom in senast, gjorde ett mål, ett assist.
Jag tycker Nyman, Totte, vet man vad man får av honom. Han tycker att oavsett vad han gör så vet man att han ger 100% när han är inne på plan. Det är väldigt sällan man ser han gör en, gå in 70% i en match, även om allt kanske inte blir så bra. Men man vet vad man får av honom, och jag antar att Janne också känner så, att han vet exakt vad han har Totte. Och det är ingen spelare som kommer få Sverige att bli ett av gruppens bästa lag, men
jag tror det med. Och sedan var det väl en mer kamp i så fall mellan Toivonen, Isak Kiese Thelin och Imre Kujovic, som är lite liknande speltyper, stora starka targets, lite mer åt det hållet. Så att jag tycker väl också att Totte ska ha en plats, och särskilt med tanke på att när han väl spelat i Braunschweig, han har ju ändå fått hoppa in regelbundet och fått starta någon match, då har han ju faktiskt gjort det ganska bra och har målat vid något tillfälle. Samt att man kan använda honom på en kant också, där han också gör ett gediget jobb, även om han såklart har lite brister då i det defensiva, som Janne säkerligen också presterar. Men lite till Sam Larsson, han har ju verkligen gått ut och kritiserat lite innan också att han inte fått blivit uttagen, och det var ju samma efter U21-EM, så klagade han lite på att inte han fick någon speltid trots att man vann hela mästerskapet. Så att det är ju lite upp till bevis för honom här nu, om man får en 20 minuter, säg mot Luxemburg eller liknande, för han lär ju säkert få lite speltid skulle jag tro. Så han får ju verkligen bevisa sig nu att han ska ha en chans i den här truppen.
Men just det här att han kritiserar U21 där fast han var med och så, det tycker jag är så jäkla genuint och skönt att höra. För att vem fan hade blivit glad åt ett guld när man inte har gjort någonting på plan?
Nej, det är ju förvisso sant. Sen var det ju så att de vann ju faktiskt guld, så att någonstans hade ju Håkan Eriksson rätt.
Jo, exakt. Och det talar ändå att han vill vara inne på plan. Han vill göra någonting. Han är ju inte att andra gör jobbet åt honom. Utan han vill vara den som avgör. Eller som...
Intressant också att Jan Andersson faktiskt uttryckligen säger i princip att Oscar Wendt kommer att användas som mittfältare. Därmed säger jag, så kommer det ju förmodligen bli Emil Forsberg och Wendt på varsin kant. Ja, inom mitt fält känns jag också spikat Hiljemark, Ekdal. Men vem går in som vänsterback? Är det Olsson eller Augustinsson?
Ja, jag tycker väl Martin Olsson med tanke på hans mästerskap. Men å andra sidan, han har varit skadad. Visserligen gjorde han mål nu förra helgen. Och troligtvis en stigande formkurva. Jag såg inte matchen, så jag vet inte exakt hur bra han var för Norwich just då. Men det vi såg av Augustinsson i Champions League nu, 2 assist, och han radar ju upp stormatcher i Köpenhamn, så är han ju verkligen het. Men det är Man får väl överlåta det till Janne. Det är ju en fråga om dagsfärskhet just på träningarna.
Mm.
Men Olsson är, skulle jag väl säga, ett lite mer givet alternativ med tanke på att han lirat mer mot riktigt bra spelare än vad Augustinsson gjort. Timo Pukki all ära, men att möta en Diego Costa, det är ju lite svårare.
Känns ju skönt ändå att veta att det finns lite konkurrens på de där ytterbackspositionerna. Det har det inte alltid varit.
Nej, och det var ju faktiskt länge sedan. Alltså stark och stark, men Sverige hade en så här så många alternativ i backlinjen. Mm. Det var ju oerhört länge sedan. Nu kanske det är ju inte Mellberg-klass direkt, eller Nilsson Lindelöf som kanske kan vara med och konkurrera i framtiden då, men samtidigt nu finns det ändå alternativ. Man har ju Ponne Jansson i
skadad dock nu,
ja, skadad. Man har även Granqvist som är given. Filip Lander, även om han sitter ganska mycket på bänken, har han faktiskt gjort.
Emil Kraft som har gått in och levererat.
Emil Kraft ska vi nämna i det här sammanhanget, för att han har ju faktiskt startat. Han har ju varit startspelare i Bologna.
Precis, han drog på sig ett rött kort också, vilket jag kan tycka om. Men det är ju egentligen den enda matchen han missat, där han då var avstängd i den matchen. Sen har han ju varit ordinarie medan Hellander suttit på bänken i samma lag då förstås. Och just där kan jag ju ifrågasätta på en punkt att vi har en Milosevic som spelat vecka ut och vecka in i Bundesliga.
Darmstadt.
Ja, visserligen Darmstadt då liksom, som kanske inte är det absolut bästa laget, men att man väljer Hellander istället då för en spelare som i matchvan och spelat hela säsongen. Visserligen ser han ju mycket i Hellander och troligtvis tycker ju Janne att Hellander är en bättre mittback än Milosevic på ja, i grunden så att säga. Men sett till formen där så hade jag nog plockat in Milosevic. Nu kanske han kommer in ändå istället för Ponne då, men...
Var det någon spelare ni saknade i truppen?
Svårt att säga. Niklas Hult saknar ju inte direkt.
Elmander.
Ja, jag har en spelare jag saknar.
Emil Salomonsson.
Kalle Holmberg.
Givetvis. Det är inte konstigt att han trendade på Twitter den tiden när landslaget togs hus.
Till viss del så skulle jag också vilja säga faktiskt Rasmus Elm. Som en joker. Jag tror att han hade varit ganska bra i den här åldern. Det är Sveriges överlägset kreativaste fotbollsspelare som mittfältare. Ja, han är bra.
Men nej, där håller jag nog inte riktigt med om. Alltså. Jag tycker att vi har sett nog när det gäller faktiskt i landslaget. Det tycker jag.
Jag är lite tveksam. Problemet är väl att han är skadad jämt och ständigt. Men just kreativiteten kan jag ju ifrågasätta också, just med tanke på att man vill ju spela vänt då som yttermittfältare. Som visserligen är jäkligt bra offensivt, men kanske att man då istället skulle haft just Forsberg och Sam Larsson på en varsin kant när man möter Luxemburg av alla lag. För att där måste vi ju kunna låsa upp det här försvaret. Nu ska ju vi vinna med kanske 2-3-0 eller något åt det hållet. Och då att satsa defensivt, det känns ju inte särskilt bra så sett. Även om det inte är klart på något sätt att Wendt kommer spela.
Men samtidigt tror ni inte att Elm har fått frågan i och med att Jan Andersson gjorde faktiskt ett besök hos Kalmar. Vilket var det första besöket på ohyggligt många år. Så det känns ju inte helt osannolikt att han faktiskt pratade med Rasmus Elm under den tiden.
Gjort ändå. Men anledningen till att han inte blev uttagen nu då, kan det varit för att Janne tycker som mig att man har sett tillräckligt av
Elm? Jag tror att
Janne ställde frågan och jag tror att han fick ta beslut om det själv.
Hur tror du det? Att det hängde på Rasmus Elm själv?
Jag tror att han fick frågan och jag tror att de pratade om hans fysiska form. Och hur han ser på landslaget, en nystart i landslaget.
Tror jag med. Även om inte han hade gått rakt in i startelvan så tror jag att han fick frågan också. För att jag tror Janne vill se honom på nära håll också i landslagsmiljön. Med killarna där, de bästa vi har i Sverige, förutom Zlatan. Och det får han ju inte göra om man inte tar ut honom helt enkelt. Så att jag tror det kommer bli Elm framöver i landslaget också, om man håller sig magsårfri och skadefri.
Vi kanske ska sätta punkt där för fotbollsnyheter den här veckan.
Det tycker jag.
Tack.
Tack.
Tack. Tack.
Veckans allsvenska profil.
Ja, och den här veckan har podden ringt upp Daryl Smiley, och pratat lite om hur han ser på avslutningen i Allsvenskan, om plastgräs, om naturgräs, om läktarvåld, om hans heta temperament. Han har ju ändå, han leder ju utvisningsligan i Allsvenskan, och han har även tagit 7 gula kort som offensiv mittfältare. Lite småintressant, eller i regel offensiv mittfältare.
Lite genuint också att det är en engelsman då förstås som leder den här fulhetsligan.
En nordirländare, det är, man,
det är så till och med, en britt, kan,
en
man
britt
säga.
Kan man säga.
Men då måste jag slägga in bara att jag tycker det är tråkigt att det bara är att man leder på 2 röda.
Ja,
det är såklart en sorg i sig.
3 tycker jag ska...
Ja. 3, 4, 5, 6.
Men sex röda på två.
Ja. Men också att han stärker då den här ledningen genom det röda mot Kalmar FF här i derbyt. Vi hade ju inte särskilt många varningar i tvillingderbyt som vi klagade lite över också. Att det inte var tuffare spel där. Men här lever ju faktiskt Smålandsderbyt upp.
Mm.
Så är det. Så lyssna på intervjun så kommer det här.
Jo, ni mötte ju, eller matchresultatet i ert möte med Östersund ändrades ju till er seger. Vad har du för reaktion på det?
Ja, min synpunkt är ju lätt att det kan hända fler gånger, så jag tycker det är osäkert om vi är inblandade, men jag tycker det är en bra beslut. För det kan ju leda till mer matchsättning, tycker jag. Det är en bra beslut.
Vad tycker du om läktarvåldet i Sverige är stort, om man får uttrycka det så? Är det ett stort problem, tycker du?
Jag har inte märkt jättemycket. Det var lite med Elfsborg och AIK på. Men det är ingen, vet du. Det var bara en dum brand. Var det inte? Det var ingen sån slagsmål eller någonting sånt. Jag har märkt inte jättemycket egentligen. Över att det är en så mycket i år i alla fall.
I den senaste matchen mot Kalmar, din gamla klubb, vad säger du om den matchen?
Ja, det var lite precis som mig själv, för jag blir precis efter 25. Det är ingenting jag är jättenöjd över. Och jag tycker faktiskt att Kalmar, det är en svår motståndarmöte, för deras spelare över hela banan är ju så pass nyttiga. Alltså själv, men speciellt i vinnerfältet, så det är inget. De gjorde det bra, de vann ett av rättvist.
Tyckte du att utvisningen var korrekt dum?
Jag tycker det var lite hårt dum, men jag är ingen domman, så jag vill inte säga för mig. Men jag tycker det var lite hårt dum. För man har sett betydligt värre saker på i år i Allsvenskan som inte slutar så. Men så är fotbollen.
Det är det. Var det känsligt att spela mot din gamla klubb, Kalmar?
Båda. Jag spelade inte jättemycket. Så, men innan matchen började jag ladda för att spela mot det. Det är ändå ganska många som spelar från start och är med i klubben. Så, och jag har många kompisar som kommer från Kalmar. Så det var jag har ändå en koppling till Kalmar fortfarande. Så ja, det skulle vara kul om jag kunde spela lite längre i matchen.
Men många ser det kanske inte som en busig allsvenska, men du leder ju allsvenska en utvisningsliga. Vad har du för reaktion på det?
Ja, det är lite spännande faktiskt. Jag visste inte det. Men båda utvisningarna har varit lite konstigt. Kan man dig fel båda två, så... Ja, det måste jag ändå på. Jag vill inte vara där i platsen där ligger.
Du vill inte det. Men hur står det till när det är nordirländska temperamentet egentligen?
Jag tycker jag ändå ändrat mig ganska rejält som jag kom till Sverige. Nu står jag ner och försöker jobba med fötterna, men ändå gör jag lite två gula kort. Så jag är ute på planen ganska lugn faktiskt. Att jag jobbar på att vara en påplan.
Hur var du när du kom till Sverige då?
Det är lite mer som en engelsk eller irländsk mentalitet.
Var det tackiga?
Ja, det är så det funkar i England, Skottland, hur jag spelade innan. Så det var mer tuffare. Leadbackningar, vinner bollen 50-50, eller det var som inte hade.
Vad tycker du om den svenska fotbollen i jämförelse med den nordirländska fotbollen?
Ja, det är svårt att jämföra. Jag tycker Sverige det är mycket, mycket bättre över hela över lag i alla serier. Men det är ju en helt annan typ av fotboll i Nordirland och i Sverige. Nordirland är mer kriga och kämpa fotbollen, men i Sverige vill det ju fler lag spela fotboll på sin sätt.
Vad tyckte du om att spela på Kåke?
Bonat. Om vi försöker göra sätt att spela fotboll så det måste det är ju en bra om man kan inte ha det. Men om jag skulle välja då skulle jag ha det allra veckan.
Varför då?
Fotboll ska ha spel för det tycker jag.
Okay. Du, jag har en sista fråga här.
Mm.
Vad har du för favoriter?
Favoriter?
Ja.
Nej, ja, det är inte.
Torsdags tillbakablicken.
Hör det med mig, Lothi Belangren. I en container i Genoa ligger en filbunt. Någon öppnar den och där i ligger en fotbollsspelare. Och han tillhör Sampdoria. Han heter Nacka Skoglund. Personen som öppnat container frågar på italienska: du kan ju inte ligga här. Du har ju match kväll. Nacka replikerar som en reptil: jag kommer att göra här trick. Han stiger in på Stadio Luigi's Ferraris arena. Förmodligen bakfull. Springer gör han ju inte, men han gör också bra med bollen. När matchen sedan summeras så har Sampdoria vunnit. Där har man gjort 3 mål. Nacka Skoglund. Man ska väl säga att det här möjligtvis kan vara en skröna. Men den är alldeles för bra för att inte ta med här.
Mm. Kort men genuint, och man gillar ju de här historierna om spelare som har den här begåvningen, talangen, i likhet med Julie Johnson som också berättat att han i många matcher var faktiskt bakfull och till och med full i vissa matcher, men där han ändå gick in och lurade byxorna av egentligen
hela allsvenskan.
Ja, precis.
Både allsvenskan och medier överhuvudtaget, eftersom han kom undan med det.
Så var det.
Så man är ju svag, och det är ju samma Igor Sipniewski som vi nuddat vid lite den här podden, den gamla HBK-spelaren som när han var i Panathinaikos vaknade upp på ett hotellrum. Han trodde han satt i fyllecell. Det var burkar överallt, men så märkte han att det var ett ganska dyrt och fint hotellrum. Sedan går han ut och lurar skjortan av David Beckham på Old Trafford på kvällen efter 2 cigg i omklädningsrummet på Old Trafford. Det är också, men just det här spelare som sedan, ska jag väl inte säga att jag tycker att spelare ska supa innan matcher förstås, men just när man har den talangen någonstans som man på ett sätt förstör lite, men den enorma talangen som ändå gör att man kan gå och leverera inne på planen.
Mm.
Tack.
Tack.
Tack. Liberala punkten. Och den här veckan så lämnar vi mäklare och diskmaskiner och tvättmaskiner bakom oss för att istället snacka något fotbollsrelaterat. Och det handlar om videogranskning som man använt i Holland, va?
Exakt. Och själva fenomenet är ju rätt välkänt inom hockey, där man kan granska under matchen om det verkligen var mål eller om det är någon utvisning som bör ha tagits. Nu har man tagit det här i Holland då. Det är en match för 4 dagar sedan där man... Det var en cupmatch mellan Ajax och Willem II där Kali i Ajax först fick gult kort och trodde sig komma undan med detta, men då gjorde man en videogranskning där det visade sig att han faktiskt skulle ha rött kort. Och det är första gången i världshistorien som videogranskning under match, förutom när det är målkameran då, som...
applicerat.
Vad tycker ni om detta?
Ja, jag tycker det är bedrövligt, såklart. Jag tycker att man ska leva vidare via att fotboll är en levande sport och den mänskliga kraften och människans egenskaper ska avgöra. Sedan kan jag såklart vara för att man till exempel har en klocka eller liknande som plingar till om bollen över mållinjen. För att då påverkar inte spelet i den månen att man måste stanna upp. Spelarna ska få gå och vila, ta det lugnt. Någon kanske sätter sig ner och chillar i gräset. Fotboll ska vara en flytande sport, det har det alltid varit och måste vara även framöver.
Mm. Och framförallt kan man väl tycka att eller jag gillar ju det här. Jag är ju emot filmningar och så ska jag säga. Men om man gör det snyggt och medvetet, det är ett drag i sig också som jag tycker att fotbollen ändå liksom, kan du komma undan med en ful tackling, så ja, gör det.
Nej, jag håller inte allt med.
Du vill ha hockeyregler i fotboll?
Nej, det är inga hockeyregler. Det handlar om att det ska bli korrekt, att det ska bli en korrekt bedömning, att det ska någonstans, att man ska ta till hjälpmedel som kan någonstans stärka sporten på ett sätt som gör att det blir en korrekt bedömning. I och med att man, det går så mycket fortare nu än vad det gjorde till exempel för 100 år sedan när de här reglerna skrevs, så är det inte mer än rätt att man måste utveckla tekniken också. Till exempel, nu är inte det här fallet handlar om, men en offside där det blir mål eller inte mål, där det kanske kan försvinna ett mål, är ju ganska viktigt i mångt och mycket. Och till exempel där kan jag tycka att videogranskning är ett alldeles utmärkt system. Och jag menar, om man skulle ha det systemet man har i till exempel NHL, då skulle det inte vara jättesvårt då att faktiskt granska det här alla matcher.
Det är klart att det blir ju mer rättvist, och man sätter ju rättvisan i fokus om man skulle ta till videogranskning till exempel. Men sedan lär vi ha ju väldigt, väldigt många tillfällen per match. Tänk dig i superettan där domarna inte är särskilt bra, och man offrar ju en av grundbultarna lite grann i fotboll genom att man får massa stopp. För att det lär ju bli stopp. Det kanske blir 2-3 stoppar i halvlek. Vissa matcher är fler, vissa färre. Division 1. Nu beror det på vilken nivå man lägger det här på. Om man enbart kör högsta ligan eller liknande. Eller om man kör mästerskap eller vad det nu är för nivå. Men jag är inte beredd för att man ska få massa extra pauser och liknande. Man tappar, säg att det är en press. Ett lag har press på ett lag. Då tappar man det. Hur rättvist är det då liksom att de ska få bryta den här pressen, om man tar den en minut eller vad det nu kan ta, då kanske man tappat det och då får det andra laget möjlighet. Det är ju inte heller särskilt rättvist när man har verkligen tryck mot mål
jag ser
en skada eller någonting.
Jag ser väl inte riktigt så, utan då ser jag väl ungefär som att man kanske förstärker en extra dryckespaus som man faktiskt kan göra i fotboll när det är ohyggligt varmt. Så kanske man kan ha en utmaning per match som man får använda. Man får utmana ett domslut.
Lite som tennisen.
Ja, ungefär som tennis. Ett Hawkeye kan man säga, fast i fotboll.
Fast problemet med fotboll blir att hur ska du spela om händelsen här?
Hur du spelar om? Du får göra ett nedsläpp som man alltid gör i sjumanna fotboll.
Nej, jag tycker det blir väldigt... man överger någonstans de grundläggande värderingarna i idrotten fotboll. Och jag tycker ju att det alltid ska vara människan som är avgörande i de här situationerna. Mm. Och sedan utveckla tekniken möjligtvis. Så att se att ha en klocka, att du kan kolla på det snabbt då liksom och ta ett beslut då efter det. Men inte att du ska springa till sidan och stå med en kikare och titta liksom och sen, hålla på. Det blir ju väldigt töntigt.
Ja, och sen så tycker jag ju, som sagt, som jag sa innan här, att jag tycker att det hör till fotboll att man ska kunna använda lite fula knep och så. Och domaren har ett jobb att vara beredd att kunna se allting.
Men samtidigt kan jag ju tycka som så här att i och med att tekniken är så pass utvecklad, ska inte man ens som domare få titta upp på jumbotronen eller en storbildsskärm för att ta ett beslut?
Frågan är ju där, hur skiljer det sig? För i hockeyn vet att man inte får göra det, men i fotboll
får du inte göra det.
Nej,
heller.
Men möjligtvis att man gör en sådan lösning istället, att man kan kika upp mot tekniken, men inte att man ska springa upp i sidlinjen. Spelare ska sätta sig i gräset, någon springer till... Aj, det är så varmt här. Jag måste ha varit. Alltså, allt sånt blir väldigt löjligt kan jag tycka. Så att möjligtvis titta en snabbis liksom, men gör det under tiden, blås av då liksom att döma om, men inte att alla ska stanna upp, utan behåll det flytande i spelet, för det är ju därför många uppskattar fotboll, för att man inte ska ha massa pauser, inte Hawkeye som i tennis eller powerbreak som i hockeyn. Precis. Och liknande.
Och hur gör
man med tiden? Ja, men samtidigt, det här är ju en petitess i sammanhanget. Till exempel om någon ligger skadad i 5 minuter, ja, det blir också en extra dryckespaus på grund av en mänsklig faktor. Vad skulle du då göra om någon kikar upp på en jumbotron för att titta på om det var offside eller inte, med en bild som visar till exempel en linje bara? Jag förstår inte problematiken.
Som ni hör så är det ju väldigt delade åsikter här i studion. Ja. Så det skulle vara kul att veta vad ni som lyssnar tycker och tänker om den här frågan. Vi finns på Twitter.
Självklart, vi ställer en fråga så kan ni tycka till, och så kanske vi tar upp det här under liberala punkten nästa avsnitt, och så ser vi vad ni genuina lyssnare tycker i frågan. Men med de orden så tackar väl vi för oss den här veckan.
Tack så hjärtligt.
Tack.
Tack. På återseende.